Hej och varmt välkommen till podden som heter Snutsnack och jag som leder den heter Hasse Brontén. Idag heter min gäst Patrik och han kommer leverera en rolig historia och en lite mindre rolig historia kan man ju lugnt säga. På patreon.com/snutsnack så kan du ta del av bonusmaterial och även så denna vecka där Patrik berättar om en mycket tragisk händelse. Och vi surrar lite kring hur man reagerar när man jobbar kring ett sånt ärende. I övrigt så önskar jag att du har en bra sommar. För det är när vi spelar in det här, sommaren 2022. Och att du är försiktig där ute. Jag hoppas också att du får en väldigt trevlig lyssning.
13.10 kom. 13.10 och den gatan kom.
Varmt välkommen till Snutsnack, Patrik.
Tack.
Ja, det är kul. Man kan ju fånga in sina gäster på olika sätt. Ja, vi har ju bra lyssnare som tipsar och så vidare. Eller så kan man haffa en farsa på förskolan.
Så blev det i det här fallet. Ja.
Vi har ju våra snart treåriga döttrar i samma förskolegrupp.
Ja, men precis.
Så du är tvungen att stötta på mig lite då och då.
Ja, men så är det ju. Ja, de är riktigt bra polare också, så det, ja, men det är kul.
Ja,
kul att följa.
Det är riktigt roligt. Och efter ett tag så framkommer ju vad folk jobbar med. Och min lömska hjärna då, konstapel, det skulle kunna vara en framtid. Yes. Så jag är jätteglad att du har kommit förbi mig. Nu sitter vi faktiskt utomhus och poddar. Jag tror att det ska gå alldeles lysande.
Ja, men det känns skönt.
Du, jag vet att du är på ordningen som i alla fall sa på min... Säger ni IGV då eller?
Ja, men nu kör vi IGV BF. IGV-delen är väl gamla ordningen och BF-delen brottsförebyggande. Nu är vi förut varit mer uppdelat med närpolisgrupper och PK som hade mer huvudansvaret för den brottsförebyggande delen. Nu är alla poliser som tillhör lokalpolisområdena brottsförebyggande poliser också. Det ingår i uppdraget.
Men du har varit färdig några år nu.
Ja, men jag är inne på... Ja, det är 12 år nu i sommar här. Åren har gått riktigt snabbt.
Är det så?
Ja, det känns inte som att jag jobbat i 12 år. Ibland så känns det som ett fåtal år bara. Men ja, 12 år i sommar har det blivit.
Ja, jag tror att det är inte bara för dig som det känns att åren går fort.
Och de går snabbare med åren också, ju äldre man blir. Ja.
Men hur dök tanken upp då med själva yrket i sig? Var det en barndomsdröm?
Nej, det var det verkligen inte. Jag ville bli fotbollsproffs först. Det insåg jag i och för sig rätt tidigt att jag inte kommer bli. Men sen var jag med inne på läraryrket. Aha. Idrottslärare hade jag bestämt mig för. Och jag sökte in till lärarhögskolan och började där. Men jag ville ju jobba på gymnasienivå och då skulle jag ha två ämnen. Idrott visste jag att jag ville ha, men det andra ämnet hade jag inte spikat än. Och det fick jag reda på där, eller så hade jag bara missat ansökningsprocessen, att du måste ha dina två ämnen klara för dig.
Okay.
Och jag visste inte mitt andra ämne, så då väntade jag med det. Jag ville inte plugga i 5 år och känna mig osäker. Så jag fortsatte jobba. Jag jobbade på förskola den tiden. Så jag fortsatte jobba ett par år till på förskolan. Och sen så var det nog egentligen min brorsa som var mer inne på polisyrket som hade tänkt att söka. Så jag var rätt ung då, så jag tänkte lite på chansning. Nej, men det verkar vara roligt. Jag ska prova att söka. Och så kom jag in som ganska ung.
Hur gammal var du när du gick på skolan?
Jag tror jag var 22 när jag började skolan.
Mm.
Och hade inte haft några polisplaner innan sådär. Ingen i min närmsta familj som varit polis och sådär. Så det var lite på chansning. Men trivdes direkt jättebra.
Då kommer den gyllene frågan. Är det stor skillnad att jobba som förskollärare och polis?
Ja, det är vissa. Konflikthanteringen är ju bara att tillhyggena ändras ju lite med spadar och sådär. Det är andra tillhyggen nu, men vissa likheter finns absolut.
Ja, jag har ju djup respekt givetvis för alla våra poliser där ute, men det har jag även för alla förskollärare som jobbar. Alltså
jag håller helt med, ja.
Jag har egentligen djup respekt för alla som jobbar med människor, för det kräver liksom alltid lite extra av en av en person att liksom, den här mänskliga kontakten kräver alltid det här. Det händer alltid något oförutsett, och det gjorde det säkert på förskolan också, kan jag tänka mig.
Ja, verkligen. Ja, det stundtals var ju stressnivån högre på förskolan. Och det märker vi bara att hämta sina egna barn på förskolan och ser att det kan vara rätt livat ibland. Så ja, jag håller med.
Får du flashbacks när du, till det gamla jobbet när du hämtar dottern?
Ja, men det kan jag få ibland faktiskt. Sen var jag så, det var ju strax efter gymnasiet som jag jobbade på förskola, så jag blev lite mer av en så här lekkille där, och jag var väl högst delaktig och trissade upp alla barnen, medan de äldre pedagogerna fick bromsa och liksom ta hand om dem mer, och jag speedade upp dem, tror jag.
Vad hade du när du bytte då, när du sa men det blir inte lärare, det blir polisen, hade du någon tanke kring vad för polisämne då, om du inte visste vad du skulle ha för andra ämne där på läraryrket? Visste du ungefär vilket ämnesområde inom polisen då? Hade du någon kunskap om det?
Ja, men jag hade ganska, i och med att polistankarna kom så sent för mig, så hade inte jag. Jag visste att jag ville jobba ute i alla fall. Inte sitta in och utreda i vart fall till en början. Men jag hade inte det klart för mig när jag började i skolan. Nej. Vilket område. Men ja, med tiden så tyckte det var ganska kul att jobba med ungdomar, även fast det kan vara extremt påfrestande ibland. Men det var väl där jag egentligen började min karriär, och jobbade på en närpolisgrupp som hade fokus på ungdomar.
Mm. Och du, nu vet inte jag om jag har missuppfattat, men du har väl varit ute egentligen hela tiden som polis, va?
Ja, men det har jag varit. Bortsett som aldrig gör en sån här rotation på inne på krim. I början av karriären så var jag inne 6 månader på en sån här rotation med ungdomsutredningar, men annars har jag varit ute hela tiden.
Gör alla en sån rotation eller?
Ja, men i Stockholm i alla fall. Jag tror att det är runt om i landet och inte överallt, men i Stockholm har du det, att när du är klar med din aspirant, så inom närmsta året i alla fall, går in och gör en rotation. Ofta är ju jourmiljön och hanterar de ärendena som kommer, ja, direkt. Ibland kan du gå in på en avdelning och utreda också.
Gav det dig något i ditt framtida jobb liksom, som ingripande polis, att du hade varit på den här krimrotationen?
Jo, men det tycker jag att det gör ändå. Du lär dig systemen, administrationen. Du ser också i utredningar vad som kan göras bättre i vissa fall ute, vad som ofta glöms bort. Så jag tycker att den ger någonting. Sen vet jag att det är inte det de flesta nya polisassistenterna vill göra när man är klar, utan de vill åka radiobil och vara ute, inte gå in.
Nej.
Men att det ger någonting, det tycker jag nog att det gör.
Mm. Nej, men att man har den här kunskapen om, när man skriver sin anmälan till exempel, vad vill utredaren ha och vilket förhör börjar göra här direkt och så vidare.
Ja, men exakt.
Sådana grejer.
Och det underlättar, och det tycker jag märks. De som har kört den rotationen kommer ut, det är väldigt noggranna och sådär. Ja, men det är små grejer som kan missas ute, men som skapar ganska mycket mer jobb där inne. Och det, den här rotationen underlättar det.
Mm. Jag har suttit här innan faktiskt lite på balkongen och surrat lite, och man förstår ju det. Att 12 år, du har jobbat 12 år ute som polis, och då har man ju varit med om en oerhörd massa grejer, och du har ju bara flippat upp en del case för mig här innan vi började spela in, och alla de här händelserna som du är med om som uniformerad polis ute, hur landar de hos dig liksom, allt som händer dig? Och sen ska du hem till dina kids och lämna och hämta och lite sån grejer. Hur hanterar du allt det polisiära liksom?
Ja men det är som sagt, vi har pratat om några case, och det har varit med om, ja men på 12 år, det är egentligen på ett arbetspass kan du vara med om flera nästan extraordinära händelser, både extremt tragiska men många roliga ärenden också. Ja, men när det gäller kanske de mer tragiska ärenden som kan påverka, så tycker jag polismyndigheten och hela organisationen, det finns en plan för att hantera det mer än vad det var när jag började. Nu har vi en krisstödsorganisation som i ganska nära anslutning till en sån här extraordinär händelse samlar alla patruller och vi pratar om det och skapar oss en gemensam lägesbild och pratar känslor också kring händelsen. Och sen brukar det följas upp också, ibland med telefonsamtal och checkar av hur allting är, men ibland även fysiskt också. Så det finns ett omhändertagande nu. Och sen ska man inte glömma bort den här omhändertagandet sinsemellan kollegor. Jag tror mycket av det här löser vi också i radiobilen. Vi checkar av hur vi mår och ofta vi sitter 9-10 timmar tillsammans i en bil och har verkligen tid för att prata och stämma av. Och det tycker jag vi gör nu.
Men roliga historier, det har du någon sån där, har du någon på lager? För det, jag förstår ju, och jag tror att de flesta lyssnare också förstår att de här att tragiska saker sätter sig såklart, givetvis. Man är med om kanske väldigt traumatiska. Dels det trauma som personer man kommer fram till är med om, som man själv får ta hand om och så här. Men de här roliga då, vad tänker du på?
Men det finns ju otroligt många och man kan verkligen... Ja, men jag har en när jag var aspirant då, tror jag. Och så då hade vi fått ett larm om en äldre dam som gick med sin rollator på vägen, en ganska trafikerad, om det var en 70-sträcka. Det var en förbipasserande bil som hade stannat till vid den här damen, tyckte det så konstigt ut. Så jag kommer ihåg att jag går fram till den här damen och hon är ju rymt från sitt demensboende. Och jag börjar pumpa på mig frågorna där och frågar vart ifrån hon har gått och vilket boende hon bor och så vidare. Och den här damen, hon börjar ju tröttna på mig där, tycker jag ställer för många frågor. Så hon säger åt mig att sluta fråga så himla mycket. Och sen tittar hon på mig och bara, är du polis? Och jag känner mig definitivt inte som en polis. Jag är aspirant, jag var ung, jag identifierar mig inte alls som en polis. Och så frågade hon om jag var en svensk polis. Och jag försökte nästan intala mig själv att jo, nej, men jag är polis, jag ska hjälpa dig. Hon tror inte på mig. Och sen helt plötsligt då tar hon sin rullator och så kör hon på mig med den där rullatorn. Ganska hårt, eller hon är ju gammal och liten så här. Hon kör på mig med den där rullatorn.
Men det är hennes fulla kraft, eller?
Ja. Och hon ska ut i vägen. Och där svischar ju bilarna förbi. Hon gör det 3 gånger. Och så den här bilen som har stoppat den här damen säger till min instruktör som står 10 meter bort att du borde nog gå och hjälpa din kollega där. Och hon skrattar och säger nej, det där får han fixa själv. Och sen till slut när hon märker hon kommer inte förbi mig, då börjar hon ju skrika hjälp. Och jag, i och med att jag känner mig inte som en polis, hon skriker hjälp, ring polisen. Och de här bilarna svischar förbi och jag känner... Jag får upp en tanke så att herregud, tänk om hon ringer den riktiga polisen som kommer hit nu. Här står jag och blockerar vägen för en gammal dam. Tänk om polisen kommer hit nu. Och hon skriker med ganska så här svag röst som i Titanic-filmen när i slutet när de ligger på den här utanför vattnet när hon försöker ropa
helt
där.
Och,
ja, men helt nedkyld och hon får knappt fram någonting. Så lät det när den här kvinnan ropade, för hon hade ju inget tryck i sin röst. Så hon ropar ju, men det låter ju knappt. Och jag kände mig som... Ja, men jag kände mig som en riktig skurk där. Ja, till slut så kom faktiskt en hemtjänstbil som kände igen henne. Oh. Och sa det att nu är det nog läge att följa med oss.
Kände de igen henne?
Ja, men de kände igen henne och sa det att du ska inte vara ute och gå här. Nu får du följa med hem.
Inte helt ovanligt case att någon från ett äldreboende travar iväg liksom.
Nej, de är extremt vanliga och det är faktiskt väldigt skönt när nu var det allmänhet som hittar på de här, men ibland så inleds det en sökinsats och ja, där är alltid en viss puls där att ju längre tiden går så ja, dels om de är i dåligt skick eller kanske behöver mediciner så minskar möjligheterna och chansen att de överlever. Men, ja.
Har du fått den här frågan igen? Är du verkligen polis? Eller var det bara då?
Ja, den har jag nog fått flera gånger. Men kanske mer i ett provocerande syfte då.
Ah, ja, okay.
Hon trodde nog verkligen inte att jag var polis.
Men de äldre i all ära. Men de yngre då? Hur är det? Du säger att det är provocerande syfte. Har du känt liksom, från att du började, har du känt någon skillnad i liksom attityden eller ungefär samma från när du började? Tänk attityden till dig som uniformerad polis.
Ja, men den tycker jag har ändrats ganska mycket. Och smygit ner ganska lågt åldrarna. Sådär. Väldigt unga unga ungdomar som...
Men du säger väldigt unga ungefär.
Ja, men vi kan prata 11-12 år. Sådär. Som ja, inte bara provocerar, men som ibland kommer med hot. Och ja, men, könsord och ja, men, kan vara riktigt, riktigt provocerande. Sådär. Och det tycker jag har ändrats. Sen finns det extremt många skötsamma bra ungdomar också som vi har bra snack med och kan liksom spela basket på en skolgård och prata med. Men tyvärr så tycker jag att det har blivit en ändring. Både att det inte är en kaxattityd utan mer tenderar till att bli hot. Och att,
men vad kan en 10-11-åring hota med då? Vad säger de då? Vad ska det vara?
Nej, det kan vara att de vet när vi slutar jobbet och mer så här förtäckta hot att när slutar du jobbet så har du familj hemma.
Shit.
Och den där delen.
Alltså man undrar ens var det kommer ifrån när man är 10-11 år, var man får de tankarna och idéerna och hur de ens kan dyka upp. Och liksom, det är ofrånkomligt på något sätt, för mig i alla fall, att tänka på när jag var 10-11 år. När jag liksom, ja, det är klart, det fanns ju inte filmer på den tiden, man fick inte influenser från sånt och sådär, men det fanns ju inte ens på världskartan att ens mopsa upp sig mot någon vuxen liksom.
Nej,
jag menar inte ens en myndighetsperson som en polis, utan ens en vuxen människa. Man bara satt som ett lite tänt ljus bara.
Ja, ja, men verkligen. Ja, men jag kommer, vad kan vi ha varit, 15-16, hade väl varit spela fotboll sent på kvällen, och så var det en av kompisarna, hade ingen lampa på sin cykel, och så är en polisbil som åker upp och säger till honom, och han svarar, han skojar till det lite och säger någonting, ja men jag behöver ingen lampa, eller det var inget superotrevligt, man skulle skoja lite med poliserna, det uppskattade de inte kan jag säga, de blev riktigt arga, och det var ändå ett ganska milt så här, skoj. Och så att det har blivit en ändring, ja det tycker jag.
Mm. Men hur ofta träffar du på så pass unga liksom i yrket? Så där. Du åker mest nu på minutjobb? Eller?
Ja, men jag jobbar i södra Stockholm och i lokalpolisområde. Så vi åker dels på de här 112-jobben, hastigt uppkomna. Och sen så har vi en ganska bra lokalkännedom och personkännedom om de som är aktiva i vårt område, och de jobbar vi uppsökande mot. Så det skulle jag säga är den stora delen av vårt yrke, att jobba med den problembild vi har. Men sen så jobbar vi i ett område också där folk ringer 112, där det händer mycket, så mycket blir ju minutoperativt också. Att få åka på de här larmen helt enkelt.
Men jag tänker att man blir bemött med det här, och hur ska man liksom som polis egentligen, är det lågaffektivt bemötande då liksom, hur hanterar man såna här mopsiga, för man kan ju tänka mig, jag kan i alla fall tänka mig att man kan bli lite så här frustrerad, det kommer fram kids och ja, egentligen stör och hotar och fixar, hur är din taktik att liksom bemöta det här verbala liksom, kaxigheten och sådär?
Ja, men jag tror det är viktigt ändå att vara gränssättande och inte ta för mycket. Så där, utan är det någonting att det nästan börjar tenderas mot hot, eller om det bara är kaxighet, så tror jag ändå det är tydligt att markera vad som är rätt och vad som är fel. Och när de är så pass unga så föräldrakontakt är jätteanvändbart. Det finns ju många väldigt bra föräldrar som inte alls uppskattar vad deras ungdomar håller på med, om det är så att de hotar eller kallar oss könsord och liknande, socialtjänsten. Men jag tror det är viktigt att ändå markera, trots att de är unga, att det här beteendet är inte acceptabelt.
Men kan du känna att du får någon reaktion då liksom ändå, eller är det bara såhär, men fuck you?
Ja, men det är lite blandat.
Ja.
En del får man reaktion på som känner, oj, nu tog jag nog det här kanske ett steg för långt. Men vissa skiter nog i det, tyvärr.
Ja. Ja, nej, men framtiden är ingenting vi vet någonting om, men det ska onekligen bli spännande att se här med de här vissa områden där det finns mycket problematik med unga människor, vad som kommer hända och så vidare. Det känns som politiker brukar säga, som en utmaning.
Ja, nej, men det är det definitivt, och men man behöver stärka upp på många, alltså många olika myndigheter, och alltså inte minst skolan. Så där. Polisen kommer inte kunna rå hem med hela den här problembilden, utan vi kommer behöva hjälp och samarbete, och det gör vi, alltså det gör vi nu med skol- och socialtjänst, men det samarbetet bör nog utökas också och bli ännu bättre.
Mm.
För det är farligt att tänka att det är hopplöst, vi kommer aldrig, dagens ungdom de är för störiga och det kommer aldrig gå. Det finns extremt många ungdomar som vi möter som är jättevettiga och verkligen har framtidsutsikter och som kämpar på. Så man ska inte liksom förkasta hela ungdomsgenerationen.
Nej, det ska vi inte göra. Nej, men det har jag givetvis kännedom också om att det finns bra ungdomar. Jag hoppas att våra förskolebarn blir det om ett tag.
Ja, men det, vi hoppas.
Vi strävar dit i alla fall, det gör vi. Men när man kommer in på det här, och vi pratade, berättade här om den här damen som attackerade med rullatorn. Men om man kommer in på de här tragiska händelserna då, som ju vi har pratat om i podden innan, som ju som polis, det är oundvikligt att inte träffa på tragik i sin yrke som polis. Vad tänkte du kring det när du började? Hade du sådana tankar att liksom, jag kommer nog få vara med om mycket tragiska saker?
Nej, det skulle nog inte säga. Jag visste nog att jag kommer att hantera det, men kanske i den utsträckningen och dels så mycket som det har blivit och tyvärr så ofta det har blivit, var jag nog inte förberedd på.
Nej.
Jag tror jag och kanske många andra också mer hade tänkt de här roliga grejerna, vi ska gripa tjuvar och vi ska åka snabbt och det är en liten del av yrket.
Mm.
De tragiska delarna, de hanterar vi extremt ofta.
Folk som mår dåligt.
Ja, psykisk ohälsa, mycket, många självmord. Och framförallt nu känner jag när jag själv har blivit förälder och de delarna där barn är inblandade och de påverkar mig mycket mer idag än vad det gjorde tidigare.
Det är så, du känner en skillnad där?
Ja, men det tycker jag. Mm. Verkligen. Kan hantera ett ärende hos en familj och där man verkligen ser att barnen far illa. Och så har man ett par dagar innan känt sig som världens sämsta förälder för man har glömt bort mellanmålet hemma en lördag sådär. Och ändå tänkt att vi har ändå ganska bra hemma.
Mm, mm. Det ger en perspektiv då?
Ja, verkligen. Ja, men det gör det.
Ja, verkligen. Ja, men det är ju inte alla som får se de här grejerna. Men tycker du att de intrycken som du har fått av de här tragiska händelserna så att säga, du berättar om att ni som kollegor är duktiga på att hantera det, att myndigheten också har liksom det finns en plan för det här, men jag tänker att ibland kan man ju tas med alltså man är så oförberedd ibland tycker jag i vissa saker, och sen är det inte alltid just när det händer som man blir liksom kanske rädd och chockad och ledsen och så här. Det händer liksom lite senare i alla fall. Mm. För mig var det så ofta att det kunde komma lite senare så där. Hur är det för dig?
Ja, men vissa ärenden har ju verkligen etsat sig kvar och sitter i fortfarande. Det är bara att hitta verktyg för att hantera det. Sen är det nog väldigt viktigt att vara lyhörd mot varandra. För som du säger, så där, de här känslorna och rädslan eller ledsamheten och sånt, den kan komma långt efter en händelse också. Ja, och där gäller verkligen att försöka ha ett klimat på sin arbetsplats där vi ändå checkar av kontinuerligt så där, och har det varit något extraordinärt, ja, men då där tycker jag vi är duktiga på att följa upp. Men det kan ju vara många ärenden påverkar den enskilda polisen olika.
Mm.
Ett ärende kan påverka mig extremt mycket, men min kollega i radiobilen bredvid har inte ens tänkt en tanke på det där. Mm. Och tvärtom, beroende lite på vad man är för livssituation själv.
Mm.
Så där gäller det verkligen, och där försöker vi inför varje arbetspass egentligen bara stämma av läget och kolla vi mår om det är något speciellt. Men sen inte minst när man sitter ganska så här intimt i en radiobil 10 timmar, att där finns det verkligen möjlighet att prata mer på djupet också.
Du sa att det finns vissa ärenden som har etsat sig fast och som du kanske aldrig blir av med. Vad är det för ärenden som du tänker på då, som du har varit med om?
Ja, men jag har flera, men en som jag funderat mycket, men det är för att den är kopplad till en högtid också. Och så kring den högtiden så brukar jag tänka på det här. Då fick vi det är många år sedan nu, men då fick vi ett larm om en person som var hängd inne i bostaden.
Ni visste det, så att det var, man visste det innan?
Ja, en ganska ung person vars mamma ringer in och hittar sin son. Och kom vi var jättenära där, så vi springer in och får ner honom där. Jag kommer ihåg att jag började göra hjärtkompressioner på honom tidigt. Jag kommer ihåg att jag var jättestressad när jag sprang upp för den här trappan, och jag hade jättehög puls när jag kom upp där. Och jag började göra hjärtkompressioner. Sen känner jag bara en hand på min axel, och då är det en ambulanssjukvårdare som har kommit upp där och säger till mig att du kan sluta komprimera nu. Det här kommer inte gå i alla fall. Mm. Och det var dagen före julafton var det. Mm. Och mamma var hemma, och det var flera släktingar där. Och det var ju, ja, men självklart superchock, och alla var ju jätteledsna. Och sen så räcker den här personens mamma telefonen till mig och säger du får prata, jag kan inte säga någonting. Och jag frågar, vem är det i telefonen? Då säger mamma, det är hans pappa. Mm. Och jag kan inte berätta det här. Och så lämna dödsbud överlag är extremt jobbigt, och jag hade ju ingen förberedelsetid alls.
Nej, jag fick bara en telefon i handen.
Jag fick bara en telefon, och det är den här avlidne pojkens pappa i telefonen. Och sen pratade med honom utan att linda in någonting, utan vara så saklig som möjligt att börja. Men den var jättetuff, och det här har jag ju tänkt på i efterhand, så här, just kring julen, så här, hur julen var olika den är för alla människor. Mm. Och när man kom hem efter det arbetspasset och hade lite julstämning hemma, julstjärnan var tänd och ljusstakarna var tända, och fundera på, för den här pojken och den familjen i julen kommer förmodligen vara värsta högtiden på hela året.
Mm. Just det, precis, ja. Som att den händelsen triggade dig som var där och jobbade, så kommer den givetvis att trigga hela deras familj då.
Ja.
Precis. Vi åkte, idag så var vi på Junibacken med barnen, och så åkte vi bussen ner mot stan, och min svåger har jobbat som ambulanssjuksköterska, så han sa, där har jag varit. Så det, ibland är det ju byggnader också, så här, du kommer förbi en byggnad eller en stadsdel, och då, just det var det där, ja.
Ja.
Så, men i det här fallet så är det en högtid som triggar ett minne, och ibland är det liksom platser, ja. Och sådär.
Ja, men exakt. Man funderar på om vi ska föra någon... Jag vet att under aspiranter får de ofta dagbok som en del i lärandeprocessen. Sådär. Mm. Och funderar på om jag ska börja göra det. För det, vi åker på så otroligt mycket ärenden. Vi kommer så tätt in på människor och i deras sådär, privatliv. Och allt är verkligen inte sådär, tragik och död och jobbigt. Utan det är extremt mycket som är roligt också. Men sen efter arbetspassen, ofta är det fullt upp och sen vill man hem, man är jättetrött och sådär. Men under de här 12 åren, det skulle säkert kunna skriva flera böcker om alla intressanta ärenden som man har varit på.
Ja, jag var för några veckor sedan, så var det jag och två poliser och jag då som är före detta. Och bara 3 stycken kan bolla när någon säger något. Ja, men jag var på en grej där, det var en olycka som... Men, vänta nu, jag var på en olycka som... Ja, det är alltid någon som kan typ bräcka någon.
Ja, men exakt.
Eller berätta en annan historia. Eller så berätta någon annan kollegas historia. Ja. Eller något sånt där. Ja, jag undrar om det finns någon konstapel där ute som för liksom dagbok. Gör du det och lyssna nu, så hör gärna av det. Så ska vi kanske få bläddra lite i den. Det vore väldigt intressant.
Verkligen.
För det du säger där, att du är ju på ganska många ärenden, om vi tar en vecka till exempel, Om jag frågar dig efter en vecka, så kan du redogöra för 5 eller 6 ärenden? Hur många kommer du, alltså hur mycket bara lägger du i hårddisken och så bara ligger de där?
Ja, men skulle nog säga att mycket ligger nog bara i hårddisken. Jag vet att ibland kommer jag inte ihåg vad jag gjort passet innan. Nej. Framförallt de här passet där har verkligen varit fullt upp i så att du får lite övertid på arbetspass. Jag har jobbat ett 12-13 timmars pass och ärendena bara lösts av. Mm. Kommer jag knappt ihåg vad... Ja, skulle jag sätta mig ner och verkligen fundera, skulle nog komma på flera av dem. Men mycket hamnar bara som sagt i hårddisken. Och, men det där är viktigt som vi pratade om lite också. Så att ärendena påverkar oss alla olika. Så det gäller ju att vara... verkligen så här lyhörd på sina kollegor. Ett ärende som för mig verkligen bara hamnar långt bak i ryggsäcken, det påverkar mig inte alls. Så det kan påverka min kollega extremt mycket.
Har du varit med om till exempel att någon säger så här, men Patrik, kommer du inte ihåg det för några år sedan? Så var ju du och jag på det där jobbet, det och det. Och du bara, nej, ingen aning.
Ja, ja men absolut. Ja.
Man kommer ihåg det liksom... Precis som du sa innan, att vad man är liksom i sin livscykel eller kanske i sitt mående eller bara ja. Liksom om, så glömmer man eller så kommer man ihåg av de olika anledningarna.
Ja, ja men verkligen. Ja, men så är det ju. Definitivt. Och glömmer bort vilken man har åkt. Jag kan säga till någon kollega, ja, just det där var ju rätt roligt. Kom ihåg när vi var på det. Nej, jag har inte varit på det där jobbet. Du har åkt med någon annan då. Aha. Så ja, det ja absolut.
Men det här du frågade mig innan, så om jag saknade yrket och så ja men absolut så kan jag sakna, jag saknar att komma in på stationen och jag saknar liksom det här, och någon har gjort något så lägger man något kul grej på skåpet för att påminna den personen att den kanske inte gjorde helt rätt vid det tillfället. Kör ni lite gags fortfarande eller?
Ja men det gör det. Sen tror jag att min uppfattning är att det var nog ännu mer alltså förut.
Det är jag övertygad om.
Och kanske lite grövre grejer också än vad det är idag. Men absolut, det görs det. Och det är ofta man ser någon bilder på folkskåp med olika grejer, framförallt om man har tabbat sig eller ja,
ja det är
nej, men så är det, ja verkligen.
Så man kan säga att stämningen fortfarande är rå men hjärtlig.
Ja, det skulle jag säga.
Eller kanske inte ens är rå.
Ja, lite. Ja, mer hjärtlig skulle jag säga. Ja. Med något visst inslag av råhet kanske.
Det måste ju finnas någonting man får. Måste ju kunna få retas lite på jobbet. Det är ju
ja, men
superkul.
Det är viktigt. Och jag brukar säga det blir lite som en försvarsmekanism också. Så att vi, i och med att vi ser otroligt mycket och även en del tragik och död, så måste vi däremellan ha roligt och skoja med varandra. Jag hanterar ett ärende, våld i familjen exempelvis, ja, men då är vi verkligen superprofessionella, vi hanterar det, vi har båtmössan på oss när vi går in i lägenheten, det finns inga utrymme för någon skoj där, men sitter du i radiobilen med din kollega och däremellan måste vi faktiskt kunna få skoja med varandra och ha roligt, och jag tror att det blir lite som en försvarsmekanism också för att orka med allt det vi faktiskt ser.
Det blir som en ventil, man kan pysa ut lite grann av lite frustration eller vad det nu kan vara.
Ja, men det skulle jag säga. Och den är superviktig.
För det vet jag bara, jag kommer ihåg att det var något jobb jag hade. Jag satte mig i bilen, så skrek jag liksom bara rätt ut. Sen var det klart. Jag skriker väldigt sällan, men ja, det var speciellt. Men ibland kan det behövas.
Ja, men verkligen.
Man gör inte det på plats, utan man gör det i sin... Då var jag faktiskt helt själv också, så det var ju bra att ingen filmade det här. Det ser jättekonstigt ut. Just.
Ja, med dagens krav vi blir filmade konstant.
Ja, precis. Men hur är det? Kör ni har ni någon bodycam, eller hur jobbar ni?
Ja, men några... polisområden har det, eller lokalpolisområden har vi ska få till, vi har haft hos oss, men vi har inte längre. Men på vissa kommenderingar, fotbollsmatcher och demonstrationer och sånt, så brukar vi rusta på med det. Medan vissa poliser i de här särskilt prioriterade områden har det, alltså i vardagen.
Mm, just det. Men har du burit det någon gång själv, eller?
Ja.
Har du känt någon skillnad i så här, oj, nu står jag här och filmar mig själv, eller är det bara som vanligt?
Nej, men med responsen på de vi möter som blir oroliga, så kanske tänker sig lite mer för vad de säger och frågar om den är på.
Okay.
Och innan de väljer vad de vill säga. Så det har ju en viss effekt så. Och de här stora, alltså fotbollsmatcher och demonstrationerna är inte alltid folk tänker på det när de är mitt inne i ett våldsamt upplopp eller någonting, utan då kör de i alla fall.
Kanske alltid bara ska ha någon attrapp liksom sådär, så.
Ja, men precis.
Så de här 10-11-åringarna bara, filmar du? Ja, jag lägger ut det på TikTok.
Ja, i detta nu.
Ja, shit. Men hur ser den framtida polisiära karriären ut? Du ligger inte inne med någon ansökan på någonting just nu?
Nej, men det gör jag inte. Ja, men just nu, jag trivs där jag jobbar. Jag är gruppchef för en IGBF-grupp. Kör tre skift. Jag börjar närma mig 40 och jag har inte lika lätt för att vända tyngden som jag gör nu. Mm. Alltså, när jag började som polis, det för mig spelar ingen roll om jag jobbar dag ena dagen och natt andra. Och jag sov som en stock direkt när jag kom hem. Det är tuffare nu, tycker jag.
Mm, det är väl vad man har hört genomgående, att åldern tar ut sin rätt lite grann.
Ja, tyvärr. Det är inget... Och konstigt nog, så jag hade en period där jag sov extremt dåligt efter nattpass. Jag vaknade efter 2 timmar och kunde inte somna om.
Oh,
det har blivit lite bättre och sjukt nog sen jag fick barn. Det är kanske för att jag är så trött överlag.
Tröttar ut dig.
Så, ja, men precis. Så, men absolut, att det är tufft för kroppen med tre skift. Det tycker jag att det är. Men samtidigt så trivs jag superbra. Det är. Så får vi se i framtiden. Det är fördelen med polisyrket. Det är otroligt brett och det finns väldigt många vägar att gå inom polisen. Mm. Om man skulle tröttna på något eller tycka att det här verkar superintressant och söka sig dit, så det finns många vägar att gå.
Mm. Jag vet att du ska jobba i natt.
Ja.
Jag kommer ihåg att min pappa hade jobbat som polis. Jag tyckte det var oerhört spännande, typ när jag skulle gå lägga mig. Så gjorde farsan sig redo för att gå till jobbet. Och jag tänkte så här ibland, vad händer så här på natten? Du vet, när vi sover, då jobbar min pappa. Så jag tyckte det var ganska spännande. Men du kommer ju åka in, rusta på. Då, när börjar du jobba när du jobbar natt då?
Ja, men då börjar jag... 21.30 börjar jag. Så natturen går på 22. Och sen kommer in en halvtimme innan och lägger ut vilka kollegor ska åka i vilken bil och uppdatera mig från kvällspasset, vad som har hänt på kvällen. Är något speciellt vi måste ta höjd för natten? Planera passet lite grann. Vad ska vara för inriktning? Och det får vi hjälp med av. Men då har man en halvtimme och liksom förbereda arbetspasset. Så det kan man göra. Ska vi se, nu tappar jag nästa dagarna. Visst är det fredag idag?
Ja.
Nej, men jag tycker på de här 12 åren så absolut, efter en man avslutar tacomiddagen, skulle gärna se en serie och inte känna ångest, men att fan, lite jobbigt ändå, behöver sätta sig i bilen och åka in till jobbet. Men när jag väl kommer in och så träffar man kollegorna, man surrar lite med dem som har kört kvällsturen och de kanske drar någon rolig historia och sådär, då är det rätt kul att komma in faktiskt.
Det är ju bra. Så du behöver bara ta dig dit för att få den där lilla kicken och vilja jobba.
Nej, väl där. Då är det bra.
Ja, men det är ju faktiskt underbart att höra. Men det måste ju ändå vara en naturlig reaktion att man vill liksom sitta kvar med familjen och kanske kolla på en film en fredagkväll.
Det vore nästan konstigt om... Ja, men exakt. Jag trivs med mitt jobb, men jag trivs väldigt bra hemma också. Det gör jag.
Jag tänkte att du skulle få rekommendera någon bra polisfilm eller polisserie. Är det något du kollar på, eller?
Ja, men förutom Die Hard 1-6, som är en favorit då, så... Nej, tusan. men... jag vet inte, det är väl ingen poliser egentligen, men jag fastnade för den här spanska La Casa de Papel.
Ah,
vet du om du har sett den?
Ja, jag har sett
ja, den. Det är väl ingen poliser, men det får du följa och tyvärr så blir det nästan att man hejar på rånarna där.
Only in the movies.
Ja, men exakt. Jag har sett flera av de här, alltså vanliga svenska Beck, Wallander. Wallander kan jag tycker är lite jobbigt att se. Det är ofta två aspiranter och de hamnar i bakom någon lada och de drar vapen och det skjuts. Den känns inte helt liksom lik verkligheten.
Nej.
Johan Falk-filmerna tyckte jag var ganska spännande, framförallt de här sista. Och där vet jag att de gjorde ganska mycket research. Sen är det klart att det är film och det kryddas ju, men de har ju små inslag som faktiskt stämmer överens med små detaljer. Jon Falkdom ska lägga sitt schema och han säger glöm inte lägga PP, den blir fryst på fredag. Och det är bara en liten så här detalj som man märker ändå att de har snappat upp.
För så skulle man kunna säga helt, så skulle det kunna låta, om det, även om det inte var en film.
Ja men verkligen. Alltså, vi lägger vår periodplanering, vi lägger en planering i flera veckor framåt och sen ett visst datum, då fryser man den, då måste man ha lagt sitt schema. Det är ingenting som kommer påverka den filmen eller den scenen eller någonting, men ett litet inslag som bara, okej, här har de faktiskt kollat upp att hur vi lägger våra scheman. Så det tycker jag ändå var, ja men det, och jag vet ju han som spelar, vad den heter nu,
han som spelar Johan Falk,
ja,
Jakob Eklund,
just det. Nej, men han sa väl i någon intervju också så att när han gick på stan privat, att när han såg en polisbil morsan på dem, för han har jobbat så mycket med polisen inför förarbetena och sådär, så han upplevde att han var en kollega som kände dem. Så han sträckte upp handen och bara tjena. Nej, jag ska inte säga att jag följer under slavet, men Falkfilmerna har jag sett. De tyckte jag var helt okej.
Tage Åström som jag hade nya efterlyst tillsammans med. Han har varit med och skrivit manus bland annat till de här Johan Falk, och han har säkert kunna bidra med lite av det här verklighetstrogna så att säga. Patrik, stort tack för att du var med. Vi ska prata vidare i Patreon-avsnittet och kanske om, jag ska inte, jag vet att det blir ett spännande case i alla fall, så mycket kan jag säga, men jag säger tack så jättemycket för att du var med och lycka till på nattpassen.
Ja, men stort tack. Tack för att jag fick komma.
Stort tack för att du har lyssnat. Nu snackar jag över för den här veckan, men givetvis är vi tillbaks i nästa med en ny gäst som levererar händelser ur sitt polisiära liv. Var försiktig, det är av absoluta vikt. Patreon.com/snutsnack om du vill ta del av bonusmaterial som det finns gott om på Patreon. Ha nu en bra vecka så hörs vi nästa. Hej då!